hur Gunnar Tallhilde Akurens i sin vd blev minister. När kottejen svängde in på Drottninggatan var det för sent, och även om den svartklädde polacken med blond mittbena hade haft mobiltelefonen påslagen hade han inte kunnat rädda kungen från mannen med bomben. Han kom senare ihåg denna dag, som dagen då kungen sprängdes, och det var han inte ensam om. Medan attentatsmannen fäkt försvann i historiens dimmor var det han, Vlad Svilskvisis, som greps av sju säpoagenter med dragna bajonetter och slängdes i fängsligt värn med hopp om bättring. Medan kungen skrapades upp från skyltfönster och kullerstenar så kunde brottsmålsadvokat Gunnar Tallhed misslint konstatera att hans bästa klient saknades och att han fått en ny, mycket tunnare kund. Vem är du? Frågade Vlad när Gunnar slämtrade fram utan att presentera sig, slängde upp portföljen i hans blågröna Volvo-duet och satte sig i passagerarsätet. Statshemligheter. Röt Gunnar. Kör hem mig. Vlad skruvade på sig medan han tryckte igång GPS-konsolen. Soldaterna som fängslat honom hade prydnat cellen likt en budgetlimousin och parkerat den utanför polishuset. Det var snällt, tyckte både det och Vlad, eftersom det lät dem åka till pressbyrån och köpa snus utan att behöva spränga cellväggar eller fräta bort lås. Eller lämna fången alls. Rent tekniskt var det visserligen inte i bilen just nu, men tankens kraft kan lösa sådant, antog det förutsättningslöst. Sålunda var det snusdags. Gasen i botten. Gläfts detaljhävd med såväl pondus som burdus elegans och sneglade mot pressbyråns entré.konungen hade sina belackare. Bland dem syntes bland andra ordföranden i fastkommittén Daniel Tagesson, hans ständige sekreterare och det till arvefiende Alfred Hansson, hovkompositör Pommel Ravel och gamle extra görman, dundernar av allra värsta grad. Men deras misshag med hans majonnäs var inte värre än att det nöjde sig med satiriska inlägg i lokala dagstidningar. Bortgjord fjantbrott på förnedringsresa i Bananrepublik, hette det när Knuen reste för att drifta gemensam försvarspolitik med Norge och Island, där det bland annat beslutats att övriga Norden skulle försvara Sverige om Sverige provocerat anfall Ryssland eller Kina. Dessutom tårde allianspartnerna ta på sig ansvaret för Sveriges alla krigskostnader, vapenhandel, samt själva skulden för invasionen. Detta hyllades i kvällspressen såsom genidrag av vår tids största diplomat. Eller, bästa tänkbara allianspakt med goda grannar. Denna eufori delades dock icke av det skojlustiga sällskapet. Dessa plägade fast med aktivt raka motsatsen. Därav kom det sig alldeles naturligt att det stack ut likt en rostig nagel i ett övrigt nypolerat batteristålnaglar. Det stod till och med i deras eget skön att bete sig illa i Yemen. Tyckte det punktet tyckte dock inte kungen. Hela gänget hade fått livstidsdomar av princip själv. Med tanke på att de alla fyra var släkt med drottningens nästsvägerska vid omvägar, sade det ganska mycket när majonnäset yttrade den skräckinjagande domen. Här lades inte fingrarna i klämlet vindrykten dock hade det muttrats besviket ur kuliserna. Allt för förelåtande. Nydängnarps kommunalråd. Varför inte stupstock? Begärde med rötter ur, och sjukvårdsnämndsföreningen tyckte att tillbattingarnas familjer borde upplånas rakt av, helst medelst långsamt åter och stora kar med natriumlut. Det var svårt att övertala kungen till slikt, och istället genomförde man en stillsam liten lynchning av några små förbrytare man haft på lut sedan förra sommaren, i hopp om att någon skulle behöva en syndabock. Kom ju väl till pass. Men samtidigt var det uppror i andra delar av landet. Umedalen var full av svulstiga orser trötta på att underrepresenteras i såväl riksdag som kommunstyrelse och hade därför restflagg över sopptippen med hopp om att få kalla den orsiga segundo vid pass nästa Valborg. Sådan uppstudsighet hade emellertid inte mycket att hämta i Umeå. Borgmästaren, en av hävd kungatrogen bolsjevik med giltigt medlemskott i Rotarys ungdomsavdelning såväl, som svenska medlemsföreningen, tyckte mycket illa om orcher i allmänhet och flaggor i synnerhet. Värst av allt tyckte han naturligen om orchflaggor, med eller utan undertoner av revolt och uppkomlingskap. Sådant hade han allt för mycket erfarenhet av. Ugrak Grunkers hade redan i koltåldern varit en uppstudsig liten rackare som förgiftat borgmästarens mjölk, antastat hans syster, samt gett hans gemena hjälter getost genom att gemela ge hit genomgående. Gemine. Naturligen bemötte borgmästaren deliktinga med mycket mer kraft än vad vore lämpligt. Likväl lyckades han helt och rejält med sitt uppsåt att förtrycka samhällets rebeller och eftersläntrare på minst konstruktiva tänkbara sätt. När kungens pansarklädda Volvo 747 snöplikt släpps i småbitar av 6 kilo grekisk sprängdeg var det många skattebetalare som undrade vilken vitrisk budgetleverantör det var som kontrakterats för fordonets konstruktion. Föga kunde de ana att det rörde sig om den allra sista avgåman i klanen Klan, Kurt Ringis Gunnarsson Klan från Vansbro. En vargfamilj från Gannes hade under sent 1300-tal varit handelsresande i bortre Mongoliet, där det gjort sig en mindre förmögenhet som kejserlig livvakt med allra värsta sortens beväpning och en värre tillgång till kejserliga haremsfröknar inklusive slöjor, sammetskuddar och eunuker. Emedan kejsaren självständigt slängde mellan Samarkand och Tashkent på officiella affärer så hade Gannes gänget hela Ulaanbaatar för sig själva månadsvis. Det torde icke förvåna någon att haremsdamerna under så karga omständigheter småningom begav sig tillsammans med sina juriska uppvaktare in i vaktlojen, och vad som hände sedan bör vi tala väldigt tyst om. Många förbipasserande uppsnappade det vilda i landet, herrans oväsen. Tyckte de flesta och sökte en bruna eld och vargljan, för därinne verkade själv fan vara lös. Varför eld skulle ställa dessa ohemuligheter till rätta? Särskilt som fan torde vara rätt van vid dylikt, stod nog inte klart för någon av de tilltänkta dådsförövarna. Snart visade det sig också att lågorna endast tycktes höja aktivitetsnivån därinne, och rätt vad det var exploderade det hedonistiska lilla syndanästet i en gigantisk orge på allmän plats. Därav en stor hope bråd många vargmän, som tog över den mongoliska staten, fördrev de andra klanerna till Nepal eller Pakistan, samt plundrade allt mellan Uralbergen och Beringssund ner till själva kinesiska muren, som de hatade över allt annat. Så småningom begav de sig samfällt västerut igen, urskiljningslöst plundrande och våldtagande tagansuttrar och vråkar, mest på skoj. När de slutligen blötte tassarna i finska viken igen så hade de samlat en ansenlig skara följeslagare. Där fanns bland andra Lettlands värsta bovelspelare, Edgar Svasljevs, och hans hängivna Kropis, den vitrige prisjägaren och legendariske solokvåraren, Minsks Kasanova, Turkmenistans siste menist, kungen av sand och försten av Gulag, själva stedsmitrijaga Memnongoria Shevchish hade inte kommit, men däremot onkel Sam. Allt som allt stod där vid det kalla havet 300 vargmän av andra generationen tillsammans med ungefär lika många eftersläntrare från större Asien. I den bitande kalla vinden stod via Vyacheslav Jonsson Klan med rakrygg och svansen på stursken, medan det övriga rövargänget kappade en fullryggare i ett närbeläget fiskeläge. Vyacheslavs dotter i 14:e led skulle en dag kompensera fiskaren i grannbyn in natura för bortförlusten, vilket med ränta på ränta sedermera blev till en ganska saftig nota att betala. Hennes ovälkomna avkommor byggde bilar åt större delen av Nordeuropa under bolagsnamnet Lubin Automotive Skysökarna AZ och levererade bland annat till Torslanda. Vargbakgrunden gjorde dem mindre benigna att tänka på människorelaterade behov såsom bekvämlighet, krocksäkerhet, dörrar och motståndskraft mot explosioner kraftigare än smatterband. Men billig arbetskraft hade ju en särskild fägeri. Så när rikets konung behövde ett fordon men budgeten för det som inte räckte till, då kontrakterades Lubin Automotive Skysökarna så lättvindigt till projektet att kvällstidningarna glömde hur olämpligt det kunde vara. Det var ingen som uppskattade soldaterna inne på pressbyrån. Det kunde åtminstone låta bli att snatta snusöppet, tyckte man, och det borde stänga av sin komradio. Radios sändare låg och spydde ut militära hemligheter från högkvarteret, stundom uppblandat med högtyska paradmarscher och norsk schottis, samt konversation från bilen utanför. Det var märkligt. Roger, Roger. Hördes Vlads stämma, varpå bilmotorn dränkte hans år i 16 cylindrigt oväsen och fordonet uppenbarligen satte iväg som en skålad utter, vilket också bekräftades rent okulett med en hastig blick genom pressbyråns skyltfönster. Med skrikande däck och med snop dog donande ur kassetradion fordöten iväg som en skadkypen eldkopp för gallbacken, tog på två hjul sista svängen och galopperade rytande iväg mellan husväggarna. Soldaterna hultade omväxlande glåpor och hejaransor efter dem, medan de rusade ut från sina angivna vaktställningar i pressbyråns snusavdelning. Tallhävd sneglade bakåt med en invandknyck på nacken, ut genom duettens bakdörrar. Gasen i botten. Illade han igen. Vlad sneglade på honom. Gunnar hade sina oförlåtliga egenheter, men att stup i att göra sin bästa imitation av en dryg jävel med förflutet men alls icke bortglömt i gasen i botten, herbe. Och kanonballrun. Körkortet var stämplat fast i hans panna med jordgubbsbugg, silver med glitter, och häststift, och han betraktade Vlad med en mildsint tillgivenhet man ser hos kor eller överstar. Min käre vän, sa han kärvenligt och lade en förtrolig hand på Vlads valkiga vänsternäve. Jag heter Gunnar. Gasen i botten. Så fick det bli. Punkt. Hur länge det susade fram i välsignad ensamhet på motorvägen visste de flesta, till följd av de utförliga nyhetsrapporterna, helikopterfilmerna och det jättestora tidtagarur som monterats på bilens motorhuv. Dock hade Vlad själv begränsad koll på den saken, för han kunde bara se urets stolklädda baksida. Konsekvenserna därav skulle visa sig innefatta ganska mycket terrängkörning och drastisk bränslebrist när ekipaget rundrade av vägen i en kurva utanför Lysekil. Hur Vlad hamnade där han hamnade är något av en burlesk vaudeville-episod. Efter att med goda vitsord ha svängt sig igenom vägspärrarna mellan St. Peterburg och Helsingfors med omnejd så trampade han gasen i botten, på allmän begäran, varpå vattenpumpen föll ur motorhuven med ett halvskvävt stön. Fordonet sladdade ner i diket, studsade mot en älg och kilades fast mellan en gammal tall och en annan gammal tall. Det dröjde dock inte länge innan båda tallarna gav vika och hela ekipaget rösade ner i ett stinkande kär, där en hel koloni invandrade kajmaner raskt bosatte sig i bagageutrymmet medan Vlad sprängde sig ut genom tackluckan. Gunnar klättrade hostande och snörvlande upp i närmsta björk, vilken råkade befinna sig mitt i bagageluckan. Vlad! Stönade han melodramatiskt, medan vinden tilltog likt en trimmad, propplös hårtork och slet björklöven av grenarna. Regnet piskade sansen ur Gunnar. Gunnar! Illade Vlad över illat, medan han långsamt sköljdes bort mellan gran och fur i den tilltagande regnstormens vilt virvlande dränering. Med ett slurk försvann han likt en isglass under blåslampan ner i en mysig kloak. Men Gunnar hade andra planer. Hur kan det komma sig att somliga går med trasiga skor? Det var den typen av platonisk frågeställning som kom Gunnar till sinnet den där ödesdigransdagen i juli. Som den rättskaffensman han var tyckte han automatiskt synd om folk som for illa, och här var det gott om slika exempel. Exempelvis Hermajonäset, han låg sprängd i tusen bitar i sitt eget bilvrak, och det var ju synd och lite orättvist. Detta väckte djupt begrovna känslor i herr Tallhed, och med en melon, förlåt, en miljon och gråtna tårar och en melon i näven satte han raskt upp en ed, som han sedan svor. Jag svär vid min moders hatt och min faders opererade blindtarm att Vlads minne icke skall gå lika ohågkommet förbi som, något jag glömde som hände förra veckan och hade högst begränsade konsekvenser för mig. Vidare lovar jag att upprätta ett monument till Vlads samtliga tillkortakommanden och bli minister. Och det gjorde han. Precis som han tänkt, och sedan skrev han en sång om den saken, på melodin till Nu tändas tusen juleljus, fast i valstakt. Den gick så här. Som tyvärr minister mår jag gott och blir rent skamlöst rik. Min moster är en hottentott och jag är eget fick. Punkt. På vägen till ministerpost så gick vår kung i tusen tjänst. Som nylagd torsdagsfrost när man slängts ut av frun. Ja, stackars Vlad Kvillqvist som spolats ner i onfixorna för sitt sista hus rejält långt hemifrån. Punkt. I Poznan gråter änkorna, i Tallinn suckar jag men djupt i avloppsänkorna jag formulerar lag. Precis så gick det till när Gunnar Tallhed blev minister. Tjusan slut.